184 landslagsmål gjorde amerikanskan Abby Wambach för sitt USA, med det är hon världens genom tiderna bästa landslagsmålskytt i fotboll. 184 är också landslagsrekordet på herrsidan, men då handlar det om antalet landskamper. Egyptien Ahmed Hassan är rekordinnehavaren. 184 mål gjorde Färjestad i elitserien ishockey säsongen 82-83. En sensationell siffra av ett lag anfört av en ung Håkan Loob, som det året också satte alla tiders fortfarande gällande mål- och poängrekord i serien. Färjestad gjorde 184 mål på bara 36 matcher. Tänk, så många mål har inget SHL-lag gjort de 10 senaste åren, trots att det nu spelas betydligt fler omgångar. Länsväg 184 går mellan Falköping och Lidköping. Bandymetropolen Lidköping, vars lag Villa spelar SM-final på lördag den här veckan mot Västerås. Det blir den fjärde SM-finalen i klubbens historia. Frågan är om de blir mästare också för första gången. Ja, men då trampar vi igång Sporthuset. Episod 184. Panelen idag, Jens Fjällström och Camilla Enström. Camilla, du är förstås i Örnsköldsvik, eller?
Ja, men det stämmer mycket bra. Jag tar mig inte så långt ifrån Örnsköldsvik för tillfället. Lite tack vare eller på grund av min lilla dotter. Vi håller oss ganska nära, men snart ska vi ut och resa. Det blir spännande.
Tack vare. Alla dagar i veckan, tack vare.
Ja, visst är det så.
Och lite mer svåranalyserat var du är, Jens. Var är du?
Jag är i Malmö och sitter och tittar ut över ett härligt inlockande sund med blå himmel och blått hav och gröna gräsmattor. Våren verkar ha kommit till Malmö på allvar.
Oj, här är det vitt kan jag kontra med och berätta.
Och hur är det nu? Är jag mitt emellan er, för jag är i Stockholm. Det är väl 60 mil, kan det vara det upp till dig, Camilla Örnsköldsvik, och 60 mil ner till Jens? Mm. Alltså, är det mitt emellan eller? Inte så långt ifrån mitt emellan.
No. Ganska prick, tror jag.
Något sånt, ja.
Hur långt är det, Camilla, till dig härifrån?
Jag bävade för att få den frågan. Kan det vara... Jag skulle tro att det är runt 60.
Ja, men då är det så. Mitt emellan.
Ja. Du kan bara välja vart du åker, så är vi välkomna vi på varsin ort.
Just det, och du är ju i Malmö nu. Och jag tänkte ta en sista grej om din tid i Malmö FF. En avslutande grej om den tiden.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Vad hände med bollarna? Glömde du bollarna eller?
Ja, det där hade vi nog nästan ingen lagt märke till. Och jag hade inte ens hört den där historien när jag såg Chelsea-rapporteringen om att vi hade råkat ta med oss bollarna från Stamford Bridge som tillhörde Chelsea. Och de hade ju verkligen, det var ju exklusiva dyrgripar, var de 100 pund styck eller något i den stilen som bollarna var värderade till. Och de åkte med vår spelarbuss en liten bit innan det var någon klok person som kom på att det här är inte våra grejer, det här borde vi lämna.
Erkänn Jens att det var egentligen med meningen ni gjorde det, va? Ni ville ha de där bollarna.
Ja, som ett minne.
Exakt, en liten souvenir.
Det var Åsa Johansson som hörde av sig på Twitter och skickade en artikel från The Sun. De är sköna The Sun och rapporterade, och de älskar ju smaskiga rubriker. Chelsea in bizarre Europe League mix-up. Malmö fick med sig en väska med 20 Chelsea-bollar från Stamford Bridge. Embarrassed staff, generad personal, ringde ifrån Malmöbussen och sa: vi har råkat ta era bollar. Värda 25 000 kronor alltså. Vad är det för bollar egentligen?
Ja, men bollarna kostar väl en dryg 1000 lapp styck. Så att det är väl...
När vi ändå är inne på fotboll, nu börjar ju EM-kvalet på lördag, Sverige-Rumänien, och nästa vecka Norge mot Sverige. Just de två nationer som lär ha störst chans kanske att utmana Sverige om den andra EM-slutspelsplatsen vid sidan av Spanien. Och då bad vi dig, Jens, att fundera lite kring kvalet, och då sa du det när vi pratade lite inför här. Jag har faktiskt en nyhet när det gäller mig själv.
Jo, det har jag. Jag därför var jag lite försenad till den här podcastinspelningen också, för jag passade på att svänga förbi Malmö stadion och snacka lite med Åge Hareide och company, för det är så att jag ska scouta för det danska landslaget, så jag har nog nästan lite bättre koll på Danmarks EM-kvalgrupp faktiskt, för att vara ärlig, än den svenska. Så jag kommer att hugga tag i första uppdragen här och sticka iväg i slutet av den här veckan, då jag sticker till det fantastiskt sexiga landet. Förlåt mig alla som kommer från Georgien. Men det är den bild jag har i varje fall, att åka till Tbilisi, för att flygvägen dit är strulig som tusan. Och flygvägen hem är lika jobbig den. Det är liksom sådana här 8 timmars resor. Och då tänker jag att det är kanske ett land som det inte flygs så mycket till. Så Georgien kommer jag att se spela mot Schweiz den matchen. Och så sedan i nästa vecka så åker jag till Irland. Och så ser jag Irland spela mot Georgien. Och så sedan så kommer jag sammanställa rapporter. Och ge Åge och hans ledarteam ett så bra underlag som möjligt. När de stöter på Georgien framförallt.
Vad spännande, Jens.
Ja, men jag tycker det. Alltså jätte lite sådär kittlande och så fort man beger sig utanför landets gränser, för där trots allt Sverige är Sverige och man är hemma och så, och folk känner till en och känner igen en, så man liksom vet att det finns någon form av plattform att stå på. Här blir det ju lite grann att bygga en ny plattform. Och jag tycker det ska vara jättespännande att se hur man fungerar, hur man resonerar i landslagssammanhang, hur man resonerar i Danmark. Och lite se om man kan vara med och bidra till deras framgångar. De går ju väldigt bra, har ju gått väldigt bra, det danska landslaget. De senaste åren, och framförallt under Åge Hareides dirigerande. Så det är ju liksom en fungerande apparat som man kommer in i.
Men du, vad är det du tar fram då när du gör de här analyserna? Kommer du med liksom en telefonkatalog med grejer? Eller liksom, vad är det du tittar på?
Trolig startuppställning, någon korta fakta om spelarna, och så sedan spelets olika skeden. Brukar man prata om mycket, alltså det kan vara speluppbyggnad, det är ett skede, och det kan vara speluppbyggnad från bakom målvakt eller i ett tidigt skede, eller speluppbyggnad på offensiv planhalva. Det kan vara hur lagen gör mål, hur lagen släpper in mål, omställningar, defensiva omställningar, offensiva omställningar och fasta situationer. Där har man väl de vanligaste beståndsdelarna.
Roger, har dig det själv som ringde eller?
Det var han jag träffade när han kom över, och så ställde han frågan om han visste att jag skulle ha en del tid över att disponera, om jag skulle vara intresserad av att hjälpa dem. Och det tycker jag var jättetrevligt att han ställde frågan, och så sen så har jag träffat lite folk på deras förbund DBU som har sitt kontor vid Brönnby strand nära Brönnby stadion. Så man får lära sig lite geografi på andra sidan. Rapportera.
Skönt att du inte bara fick Georgien i alla fall. Det har varit lite svårt att sälja in det jobbet. Jag känner, jag tänkte att du kunde bli vår Georgien scout här. Du får alla matcher i Tbilisi.
Ja, men någonstans ska man väl börja, och jag tycker inte att jag är för fin för att åka till Georgien. Verkligen inte. Jag har varit i Kosovo och scoutat för MFF och en del andra halvsuspekta ställen, så Georgien slukar vi. Men jag är ju livrädd för att jag kommer att hamna fel eller något sånt där.
Se fram emot att köra den här gingen, vad har du tappat bort den här veckan på repeat?
Oh, gud.
Jag tänkte säga, det kanske finns risk att han tappar bort sig själv. vad tror du, Tommy?
Jag sa det när jag träffade hon på deras reseavdelning där. Att så här, bara så du vet, så är jag väldigt disträ och kan komma väldigt fel ibland. Och då sa hon, vad bra att du säger det. Då ska vi försöka hålla ordning på det.
Var det Georgien specialisten du pratade med eller?
Ja, det, jag vet inte, hon ansvarade för alla resor där i varje fall. Så här långt, so far so good, får vi se vad jag säger när jag kommer tillbaka. Det är en brutal resa jag har.
Jag vet, tittar man på kartan här, alltså, då ligger det vid Armenien, Azerbaijan, långt österut och dessutom långt söderut.
Ja, så att jag, och vill man då inte flyga bort 3 dagar helt, vilket jag inte riktigt var så super förtjust i, så är det liksom att flyga via Riga på vägen dit, via Istanbul, du har ju den Istanbul. Genvägen via Istanbul tillbaka. Så att jag tror jag kommer 16:30 på natten mot lördag. Och jag stiger upp, jag vågar inte säga hur tidigt, och det är ju där jag är livrädd att jag ska missa någon av de där tiderna. Det är jag ju som gjord för att göra.
Missa bara inte matchen, det kanske vore snopet att komma tillbaka och bara jag hann dit och hem, men liten detalj.
Precis.
Och den matchen, det är alltså Georgien mot sidade ettan Schweiz då i första matchen.
Georgien mot Schweiz och sen Irland mot Georgien.
Tack alla som hör av sig till Sporthuset, @sporthuset på Twitter till exempel, introinspel, Henrik Eneroth, Daniel Östergren, Mikael Larsson fick igenom sina önskemål, och många som vill att vi ska prata om just EM-kvalet som alltså drar igång nu den här veckan. Och då kan vi fokusera på Danmarks och Sveriges grupper. Danmark andra sidan bakom Schweiz i den gruppen, där finns Irland med som tredje lag. Och svenska gruppen då med, ja, där det nu är Rumänien och Norge som gäller de här två närmaste matcherna, de inledande matcherna. Spanien är ju sida etta. Vad tänker du igen som utsikterna för att både Danmark och Sverige ska kunna bli topp två i respektive grupp?
Danmark väldigt goda, för jag rankar nog Danmark på samma nivå som deras gruppens första sidade lag Schweiz där. Och Irland har ju Danmark visat sig vara rena mardrömsmotståndaren för. De möttes ju playoff och Danmark slog ut Irland, och de möttes även i Nations League och Danmark visade sig vara det bättre laget. Så jag Danmark tror jag starkt på för att vara topp två och kanske till och med etta i den gruppen. Sen tror jag ju Sverige, det är fördel med Spanien vinner ju det, allt annat är ju bara en superchock. Och så är det då vem av Rumänien, Norge och Sverige som blir tvåa. Och en fördel tror jag är att alla de lagen tror jag kommer att ta poäng av varandra, vilket innebär att ett kryss eller till och med en förlust mot något av de lagen tror jag till och med Sverige kan ha råd med. Och jag tror att Sverige har det som behövs för att kunna bli tvåa, men betydligt krångligare och svårare än det danska upplägget.
Känns det inte också lite ännu mer svajigt efter beskedet att Victor Nilsson Lindelöf inte kommer till de här två matcherna? Dessutom Pontus Jansson skadad. Andreas Granqvist berättade att han hade känningar i ljumskarna. Jag menar, det svenska försvaret som brukar vara vår grej känns helt plötsligt sargat.
Så är det ju verkligen, och inte minst eftersom Andreas Granqvist kan man ju inte anklaga för att vara i full matchtempo i och med svensk lång försäsong. Och där hade det ju såklart varit bra att kunna haft en Victor Nilsson Lindelöf vid sidan om honom. Så visst är det lite darrigt, men det kanske finns någon som kan frälsa framåt. Jag är lite nyfiken på att se hur nära ett par spelminuter som Alexander Isak kan ta sig. Som ju är, ja, där finns det ju potential för någon som kan bli till en riktigt, riktigt, riktigt bra landslagsspelare även på internationell nivå. Det känns som att hans avstamp in i den holländska ligan har varit av finaste märke.
Verkligen genombrottsläge för honom. Jag menar, efter det där drömmålet senast i holländska ligan. Ja, det kan bli något stort det här. Det känns så just nu. Och sen Viktor Claesson då, som går riktigt bra i Ryssland. Jag har följt honom på nära håll i Europa League, där vi sänt Krasnodar en del, och han har sett riktigt bra ut. Så det blir häftigt. Norge borta nästa vecka mot Lasse Lagerbäck. Vilken grej.
Oh, Jesus.
Spännande.
Ja, den är underbar ju. Ja, det känns ju som att, såg ni dem när de var och besökte Skavlan?
Nej, missade.
Nej, jag missade också det. Annars brukar jag följa Skavlan och tycka att det är intressant intervjuer.
Han var båda gäster där i varje fall. Även det var god hjärtlig stämning mellan dem. Och bägge försökte väl knuffa över favoritskapet på varandra. Jag vet inte om det var någon som lyckades riktigt. Men
ta gott emot Sveriges Janne Andersson och Norges Lars Lagerbäck.
Välkommen hit.
Tusen tack.
Tack så hjärtligt. Da det ble kjent at Norge og Sverige hamnet i samme grupp, hvem ble gladest?
Jeg er overtygd om at det var Janne.
Nei, jeg blev ledsen for Lars skull. Tycker det var synd, man vill att det ska gå bra för ens vänner, och då så var det tokigt. Nej, men det finns väl inget som säger att inte vi bägge kan lyckas.
Norge har jo da nå hatt Lars som trener siden vi lå på 84. plass. Nå ligger vi vel på 48. plass på denne ratingen, som jo er en bragd.
Ja, du var veldig vennlig av det, så takk så mye.
Og Sverige ligger jo noe høyere.
Ja, vi börjar väl på 43, tror jag faktiskt, när vi börjar. Jag tror vi ligger 13 eller 14 nu.
Ser du lite ned på Norge?
Absolut inte, därför att jag tycker ju att Norge är favorit i den här matchen. De har gjort ett fantastiskt år med Lars det senaste, så att nej, jag bara skojar, de är inte favoriter, men jag tror jag skulle få någon reaktion på det. Jag väntade på att det skulle komma.
För mig så kände jag bara så, ja, det var trevligt.
Ja. Nej, men alltså tittar man den här rankingen och sånt, den går långt tillbaks, men tittar man på det och sett ut, man säger senaste året, så har ju Norge gjort jättebra. Så att på förhand för mig är den här matchen vi ska spela den första en ganska öppen historia, det måste jag säga, och det är stor respekt för hur Norge har sett ut det senaste året.
Veckans surr. Ja, det måste man ändå säga att det har surrats en hel del om Uppdrag granskning och deras granskande reportage om det de kallar för blåsningen i Östersund. Granskningen av Daniel Kinberg, för detta ordförande och starke mannen bakom Östersunds fotbollsklubb, och dessutom vd för Östersunds hem och kopplingarna däremellan. Som vanligt, som vi brukar predika i sporthuset, att avvakta med alla slutsatser till rättsprocessen har haft sin gång. Men redan nu skulle jag ändå vilja plussa för Linda Hedenjung på Östersundsposten. Alltså den granskande journalisten där, som oförtrutet fortsatt att ställa envisa frågor trots motstånd, ibland på hotfull nivå från etablissemanget och opinionen. Så ovanligt och föredömligt att också göra det som journalistik handlar om, att via tryckfrihet, källskydd, granska makthavare, avslöja korruption och maktmissbruk. Vilket pannben! Det måste vara för att hon är gammal löpare. Jag tror hon vann Lilla Lidingöloppet några gånger när jag var med och sprang där. Plus, plus, plus Linda Hedenjung, som gjort ett kanonjobb.
Bara för att tillägga också, bra av Linda och också bra av redaktionen att ha tid och råd att satsa på en sån här granskning. För det är klart att det slukar enorma resurser. Och det kommer ju ständigt rapporter om hur tidningsdagspressen går tungt. Och att ändå man prioriterar att göra en sån här djupdykning är viktigt, tycker jag. I mindre städer, inte minst där klubben, laget har en så stor betydelse som Östersund har fått, fotbollslaget har fått i staden, så är de ju också såklart väldigt älskade, och det kommer påtryckningar från säkert alla möjliga håll, inte bara från Östersunds ledning utan även från folk på stan som kanske tycker att man går för hårt åt fotbollsklubben, och att då faktiskt värna om sina journalistiska grundvärderingar och verkligen stå på sig borde såklart vara en självklarhet, men nog tror fasen att det måste vara tufft ibland att gå ut på stan som journalist när folk kommer och har åsikter och kanske inte vill tro på de uppgifter som man har publicerat och så vidare och så vidare.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men jag skulle faktiskt vilja ta upp en grej under den rubriken. Förra torsdagen så spelade ju Modo sin första hemmamatch i slutspelserien. Den är ju dessvärre redan över för Modos del. Men i alla fall, det borde ju ha varit en riktig publikfest. Men jag blev faktiskt helt paff när jag såg att varannan stol i arenan gapade tom. Och det fick mig att börja fundera lite. Nu på fredag så inleds ju kvartsfinalspelet i SHL. Och när jag jobbade på Simor och du Tommy, samma sak, så slog man ju på stora trumman vid den här tiden. Nu börjar allvaret. Men frågan är om det verkligen är så för fansen. Och det verkar faktiskt inte så. Om man tittar på siffrorna för de tre senaste SHL-slutspelen, så i drygt 40% av matcherna var publiksiffran sämre i den första slutspelsrundan än seriesnittet. Är inte det anmärkningsvärt? Tittar man däremot när slutspelet spelades i bästa av 5 matcher, då får vi backa sådär 20 år, så ser man däremot att samtliga kvartsfinaler under sista året då med bästa av 5 hade högre publiksiffror i första rundan än vad laget hade som snitt under grundserien. Och det kan säkerligen finnas flera anledningar till det, men det här fick mig ändå att känna: korta ner slutspelet och låt matcherna betyda mer. För det går inte att komma ifrån att när man spelar bäst av 7 så blir det kanske inte riktigt samma nerv i de där första matcherna. Och har man då inte tid, ork eller pengar att gå på alla, ja, men då kanske man väljer att gå på match 3 då istället för att gå på match 1 till exempel.
Mm, bra, intressant spaning verkligen. Camilla, vi kommer in på en intressant fråga.
Diskuteras det någonting kring det hela? Ursäkta, jag som har liksom hockeykärlek i mig men inte riktigt följer hockeyn så tätt. Är det här liksom någon uppe på agendan?
Jag tror faktiskt inte det. Utan bäst av 7 när det kommer till slutspel är ju så pass etablerat, inte bara SHL utan även i NHL kör man ju bäst av 7 till exempel. Och det handlar väl om att det ska vara så rättvist som möjligt, att rätt lag ska vinna, desto färre matcher såklart, desto mer slump kan spela in. Och sen så är det väl marknadsmässiga anledningar. Det är klart att du får fler matcher att sälja biljetter till, därmed pengar in i kassan. Men för oss, eller för vanligt folk som ska gå och titta på matcherna, är ju frågan om man liksom orkar man följa sitt lag varenda match då, om det blir kvartsemifinal. Eller jag tror att i ganska många fall så kanske man funderar och väljer lite hårdare när det är bäst av 7. Hade det varit bäst av 5 däremot, ja, men då finns det inte lika många matcher att välja på.
Mm, bra, intressant spaning måste jag säga, Camilla. Vi kommer in på en intressant fråga tycker jag när det gäller alla sporter. Värdet på en produkt. Alltså, det är ju så att ju fler matcher man har, desto mer pengar in blir det totalt sett. Och det är därför man har gått upp till bäst av 7 såklart. Om du kör bästa 7 hela vägen i slutspelet, låter 100 lag vara med, så kommer det bli ännu mer pengar totalt sett. Men kanske att urholka värdet, att det devalverar det hela. Och till slut så blir det ju inte ett slutspel utan du håller på i all evighet. Det är ju som fotbolls-VM igen, så alla andra. Fotbolls-VM har stått emot, kör vart fjärde år. Men det är klart, skulle de spela VM varje år så skulle det bli ännu mer pengar in för FIFA. Men vad skulle hända då med värdet? Ett evenemang som vågat ta steget, måste man verkligen säga, och lyfta värdet på produkten sen långt tillbaka istället för att mata ut max av många matcher, det är ju bandyfinalen som går på lördag. En enda match mellan Villa Lidköping och Västerås nu alltså, det kommer vara 18 000 åskådare. Världens bass, världens surr kring en sport som annars kanske inte så många bryr sig om, utan det är mer lokalt betingat. Men när det är final, då kollar folk på bandyfinalen, det har blivit en grej, det lyfter bandyn en enda match. Skulle man köra bäst av 5, mer pengar in totalt sett, men värdet skulle gå ner. Innebandyn har tagit efter en enda final. Handbollen gjorde det, har ändrat sig, går tillbaka till bäst av 5. Så det är klurigt det där, hur ska man resonera? Vad säger du, Jens?
Mm. Nej, för det här är ju liksom marknad efterfrågan.
Mm.
Om man har en produkt och det finns för mycket av den produkten, så kommer suget efter produkten att minska. Och det är uppenbarligen det som är fallet i nuläget. Och då får man ju fundera på, antingen så kan man ju då jobba med att marknadsföra slutspelet bättre, marknadsföra slutspelsserierna bättre, skapa bättre hype, skapa ett högre värde så att folk är beredda att gå i större utsträckning än vad som är fallet på alla de här bäst av 7-serierna. Eller så kommer det visa sig att nej, utbudet är, efterfrågan är inte i paritet med utbudet, och då får man ju överväga om man ska skala ner det som Camilla föreslår. Så det är en liten minikris och någonting för SHL-ledningen att ta på allvar.
Vi kan ju säga det att SHL jublar ju överlag över bra publiksiffror under säsongen. De hade, 2,1 miljoner har gått och sett matcher nu under den här säsongen som har varit. Och Frölunda hade ett snitt på över 10 000 på sina matcher, vilket ju är jättebra. Men jag tänker mig att man måste ju ändå klia sig lite i huvudet när grundseriematcher har ett högre snitt än slutspelet. För det, jag menar, det är då det börjar avgöras på allvar och liksom man ska få fram en vinnare. Och vi kan väl upprepa det igen. Alltså drygt 40% av matcherna, tre senaste slutspelen har vi tittat på då. Då har alltså publiksiffran varit sämre i den första slutspelsrundan än vad genomsnittet för grundserien. Det är ändå ganska tydligt tecken, tycker jag.
Ja, och det pekar ju rakt mot din teori, för det är ju den första kvartsfinalrundan vi pratar om som kommer nu med imorgon, som det börjar alltså. Får vi se om det går åt rätt håll den här gången. Det är bäst av 7, och då kanske man tänker det är lugnt, vi avvaktar, det kostar en hel del. Jag köpte en biljett till en match nu med min brorsa, vi ska gå, det kostar 900 kronor för två biljetter. Då kanske man tänker, avvakta lite, ta match 3 istället, avvakta, kör inte match 1. Rätt talande exempel.
Ja, men jag tänkte om du hade varit en hel familj som vill gå på hockey tillsammans, räkna ut kostnaden då får du punga upp med nästan 2000 kronor om du är 4 personer.
Och då är det ju dessutom en massa popcorn som gäller. Det vita guldet!
Det vita guldet, jäkligt gott. Jag vill dock efterlysa smörpopcorn på svenska arenor. Det hade de bra borta i NHL. Riktigt fettiga. Apropå bandyfinalen, får jag bara sticka in en sak till. Vi har ju vid ett par tillfällen här i sporthuset diskuterat också hur man ska locka publik även till damernas hockeymatcher. Och där tycker jag också bandyn gör någonting väldigt bra. De lägger ju faktiskt både herrfinalen och damfinalen på samma dag. Så vi kan ju tillägga det att Västerås damlag ju också är i final och de möter Skutskärs IF. Och köper man dessutom en biljett så gäller den för båda matcherna. Och sen så har man liksom massa familjeaktiviteter och sådana saker för att försöka locka dit så många som möjligt och med målet att slå publiksiffran från i fjol på damfinalen som var knappt 5200.
Imponerande siffra verkligen. Och så där har det varit i många år. Jag menar, jag var på dambandyfinalen mellan AIK och Västerstrand 1995. Det var faktiskt min första direktkommentering för radiosporten i hela min karriär. Och med en skön klack där från Black Army som dök upp. Vi är Gnagets dambandy army. Vi är Gnagets dambandy army.
Vad härligt.
Ja, det är bra.
Ja, men jag tycker också att det är, liksom som, det är ett bra exempel på gott initiativ för att faktiskt öka intresset även för dambandyn då. Och jag tycker att många sporter, till exempel hockeyn, kanske skulle kunna ta efter lite grann. Nu är ju serien kortare på damsidan, men tänk om man skulle lägga då finalerna på samma dag. Svårt logistiskt, för de spelas ju mest troligt kanske i olika städer, men ändå att man kanske skulle kunna låta serierna följa varann lite bättre, så när Djurgårdens herrar spelar så kanske damerna har spelat innan och sådana saker.
Sporthuset 184.
Apropå ishockey, i dessa dramatiska slutspels- och kvaltider så kan man ju fundera på hur man ska kunna hålla koll på alla nyheter och matcher som spelas på olika nivåer. Och Sporthuset samarbetar med hockeynews.se, sajten som på bara några år vuxit ut till den kanske främsta nyhetsförmedlaren när det gäller ishockey. Alla nyheter kompakt samlade på ett ställe. Varje dygn hittar man där över 750 hockeynyheter, tror jag att det är i snitt, sorterade per liga och lag från hundratals nyhetskällor. Mycket eget innehåll från etablerade hockeyskribenter och krönikörer som jag har jobbat med under mina år som hockeyjournalist, som Mattias Ek och Henrik Sjöberg, som just nu åker land och rike runt i dessa dagar för att följa slutspelet och kvalet. Hockeynews.se alltså finns förutom som sajt på Facebook, Twitter, Instagram och även på YouTube.
Öppet hus i Sporthuset.
Tack till alla som hör av sig till Sporthuset, @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter hemsidan och där finns också kontaktformulär att höra av sig. Det har kommit in pass om det som du var inne på, Jens, att vi ska ha en speciell sändning då ifrån ett lokalt derby någonstans. Det var Tony Anderssons 16 Weeks of Hell som direkt sa, jag kliver in som sponsor om ni väljer Munktorp mot Kolsva som derbymatch, Division 4 Västmanland. Han vill bara ha liksom en kostnadsbild, så det måste vi slipa på. Men hör av er om ni andra också, som, för vi sa ju det att vi sticker ut, det är så pass annorlunda kul grej, vi sticker ut och sänder om vi kan få något samarbete med någon företagare. En lokal derbymatch.
hade varit underbart att göra. Och vi får väl skapa så att det finns några vissa kriterier som den där lokala derbymatchen behöver uppfylla i form av rivalitet. Att det kan finnas lite drag och en bra story kring den. Då kommer vi.
Också kanske kriterier på vad den här sponsorn får då, som kliver in och betalar för kalaset. Är det Lasse med fluga? Tommy som har kört sex laxar in laxax? Jag kan inte säga det där innan. För att...
Sex laxar in laxax.
Ja, ni hör, för jag är inte kommentator. Ja,
och Jens som antingen kärleksbombar något eller tappar bort något.
Kanske både och, mest troligt.
Eller agerar fotbollsexpert om det, ja, fotboll som är sporten.
Det är du ju ganska duktig på. Nej, men och så ska vi ju hitta ett sätt att sända ut det här också förstås, så att alla kan få ta del av det. Så att det ser vi fram emot. Fortsätt höra av er till Sporthuset Podcast, vår hemsida. Finns på Instagram också med den adressen, Sporthuset Podcast. Annars var det här med de tre skidmästerskapen som var inne på förra veckan. De är ju avslutade och det är ju flera som hört av sig med tankar. Och vi fick från Sebastian Andersson, han tyckte längdskidåkning är roligare att titta på än skidskytte. Många gillar ju skidskytte, bra tv-sport, men han sa det. Han tycker att det är konstruerat. Varför ska det plötsligt skjutas? Då kan vi hitta på andra sporter också. Maratonlöpning med basketstraffar var tionde kilometer. 20 mil cykling med bågskytte var fjärde mil. Ja,
poäng. Skulle ändå vara spännande.
Ja. Så därför tyckte han längdskidor var renare. Men du, Camilla, har ju legat ganska tätt, vet jag, och följt de här mästerskapen. Din tankegång, vad kan den vara?
Ja, men alltså, jag tänker så här. När jag personligen summerar mästerskap så gör jag det liksom utifrån två parametrar. Resultat och känslor. Jag vill ha medaljer, såklart. Svenska sådana, det är trots allt det handlar om. Men jag vill ju också känna något med åkarna och få det här mänskliga, de här historierna som liksom sätter prestationen i perspektiv. Och när jag då liksom väger in de här aspekterna så landar min lista in så här, att på plats 3 sätter jag alpina VM i Åre. Och jag vet också att arrangören nådde inte de publikmässiga mål som man hade satt upp på 120 000 åskådare. Och det gjorde heller inte skidskytte-VM i Östersund som hade samma mål. Men där landade man en bra bit under. Det var till exempel bara drygt 5 000 som faktiskt såg Hanna Öberg ta guld. Och det kändes också som att skidskyttet var rätt svalt tills Hanna Öberg visade sin OS-klass på distansloppet och liksom var kylan själv där när det väl skulle avgöras. Och det blev lite förlösande för hela det mästerskapet som tog fart efter det, och några dagar senare så kom ju medalj i singelmixstafetten och sen också en silvermedalj för de svenska damerna i stafett. Men jag måste ändå säga att för mig hamnar längd-VM i Seefeld högst. Där fanns liksom både Storus och flera fina svenska resultat med en comebackande Stina Nilsson till exempel som plockade hem 3 medaljer, en junior vid namn Frida Karlsson som chockade alla och stod för en av längdhistoriens största genombrott, och så en Charlotte Kalla som slet ont men ändå visade vilken enorm lagspelare hon är när hon gav exakt allt på sin tredje sträcka i stafetten som ju slutade med guld. Historiemässigt, får man säga så, så håller jag längd-VM högst av de här tre mästerskapen.
Får man inte lite lust att nästan döpa om de här vintermästerskapen till Norge-mästerskapen?
Definitivt.
20 guld av 46 möjliga. 20 guld av 46 möjliga. Men jag slutar och gnäller där. Och så sedan så konstaterar jag att vad man än tycker om de här vintersportsändningarna och konkurrensen i ett världsligt perspektiv, så är det folkligt och det är folkkärt och det är framför våra tv-rutor fullsatt. Och tack till alla våra underbara tjejer, Hanna, Frida, Stina, Kalla och allt vad det är för någonting. Det är tjejerna som håller upp standarden och intresset på topp.
Det är något som jag tycker att man kanske skulle kunna fundera över till något kommande avsnitt. Varför just damerna är så dominanta i de här vintersporterna. Det är ju bara de som har gjort resultat om man tittar på de här mästerskaperna i princip, med undantag för singelmixstafetten till exempel.
Värt att ta till kommande sändningar faktiskt. Bra, bra förslag.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Du Tommy, det var ju en helt sagolik kärleksbombning av Carl Lewis förra veckan, och jag måste ju säga det, om det delades ut stilpoäng i friidrott så skulle han ha varit än mer överlägsen än vad han var. Det är verkligen en barndomsidol. Men vad jag förstår så är en liten del två som kommer den här veckan.
Du bjuder på en riktig cliffhanger där för avsnittet, så nu har vi väntat en vecka.
Olympiastadion i Tokyo fredagen den 30 augusti 1991 klockan 17.30 lokal tid. Arenan byggd inför OS 27 år tidigare ligger i den del av Tokyo som heter Shinjuku City. Området hade några hundra år tidigare tjänat som övernattningsknutpunkt för mängder av samurajer som till fots färdades västerut i Japan. Samurajerna, de adliga krigarna i det feodala Japan, har ju historiskt blivit kända för sina svärd och tvåmansstrider. En modern men helt fredlig variant av dåtidens samurajdueller utspelar sig i dessa dagar inom idrotten. Samma psykiska spänning och påfrestning. En ska segra, en ska falla. Dramaturgin är total. Och i Tokyo, i Shinjuku City, utspelade sig den 30 augusti 1991 en av idrottshistoriens mäktigaste mästerskapsdueller. På ena sidan, de senaste 10 årens obesegrade och obestridde världsetta i längdhopp, Carl Lewis, som under lång tid varit på jakt efter friidrottshistoriens kanske mest otroliga världsrekord, det som sattes av Bob Beamon 8.90 i Mexiko OS 1968.
Han tar älgskutt, eller det är giraff. Han kan ta på 8.90. Är det sant? 8.90. 8.90.
Lennart Hyland på plats för Radiosporten i Mexiko 68 för detta episka världsrekord från Bob Beamon. 23 år senare, på ena sidan Carl Lewis, på andra sidan utmanaren också från USA, Mike Powell. Silvermedaljör bakom Lewis vid de olympiska spelen några år tidigare, men som aldrig hade slagit Carl Lewis. Även om Powell gjort över 8.60 som personbästa och med det faktiskt var topp 5 i världen genom tiderna, så var det inte mycket som talade för honom i finalen. Lewis hade toppform, hade vunnit VM-guld och satt världsrekord på 100 meter precis inför detta, alltså i början av VM. Lewis var helt överlägsen också i längdkvalet. Och när finalen startade inledde Powell med att inte ens nå upp till 8 meter. Lewis slog till med 8.68 i första hoppet, nytt VM-rekord. I den tredje omgången ökade Lewis på till sitt längsta hopp i karriären, 8.83, men i för stark medvind för att det skulle gälla som personbästa. Däremot så räknades ju såklart resultatet i tävlingen, där de flesta nu väl var säkra på att guldet var klart. Nu började det också märkas att den starka medvinden skulle bli en stor faktor i den här tävlingen. Här nu, Carl Lewis fjärde hopp.
The target, Bob Beamon's world record of 8 meters and 90 centimeters. He's so fast on the runway. That's a long one again. 8.91, the longest jump in history. A championship best is now in excess of the world record, but it will not count as the world record.
Carl Lewis, 8.91, tidernas längsta hopp. den första att passera Bob Beamons 8,90. Men till skillnad från Beamons hopp som gjorde sitt 2,0 medvind, det maximalt tillåtna, så var Lewis hopp i för stark medvind. Men ändå 8,91. Lewis studsade, flög omkring på banan efter hoppet. Häftiga bilder. Hoppa gärna in på YouTube och kolla in på hur det såg ut när han hoppade 8,91. Alla insåg att guldet var klart. Ett världsrekord från tidernas största friidrottare var förmodligen på gång. Då, Mike Powell, omgång 5.
Mike Powell, having just seen Carl Lewis jump that wonderful, wonderful 8 meters and 91. Oh, he really went for that one. That's huge. That's got to be close to Carl Lewis's new figures of 8.91. And just looking at the wind speed gauge, that's legal. So if that's anywhere near 8.90. It could be a world record, plus 0.3 meters per second. Well, there's some anticipation in the stadium now, and Carl Lewis watches anxiously. Mike Powell has always had the potential, but has he got it today? Oh my goodness, 8 meters 95. That is history in the making. That's a world record by 5 centimeters. Beamon's figures have disappeared off the record books forever. They've lasted since 1968.
Chocken är total på Tokyos Olympiastadion. Och euforin, oförglömliga scener när Powell sprintade iväg med sina höga knälyft, långa ben ut på löparbanorna. Det blev inte Lewis utan Mike Powell som slog Beamons klassiska rekord. Och nu var VM-guldet nära. Tänk att vindmätaren också stannade på i princip vindstilla den här gången när Powell hoppade. Carl Lewis avslutning var magnifik. Han avslutade med sina två längsta hopp i karriären, 8,87 och 8,84. Men trots att han gjorde tidernas främsta längdhoppserie med 4 hopp över 8,80, varav 3 i godkänd vind, så blev det Powell som vann tidernas mästerskapsduell i världsfriidrotten. Och med ett rekord som står sig än idag. Och med i kvalet i just Mike Powells kvalgrupp var en 20-årig talang från Bunge på Gotland som nyligen gjort sitt allra första hopp över 8 meter. Mattias Sunneborn, länge svensk rekordinnehavare sen. Och du är med oss nu, Mattias. Hallå.
Tjena, tjena.
Hur upplevde du den här finalen, du som var där på plats?
Ja, det här är ju absolut ett av mina största upplevelser i hela mitt liv. Och det är precis som du beskriver där, att jag tror det är 5 dagar innan så sätter Carl Lewis världsrekord på 100 meter. Och man vet att han är i en superform och att han har stor chans att sätta världsrekord. Men det häftigaste tyckte jag, det var... jag satt ju på läktaren tillsammans med Henrik Dagård. Och ja, vi hade fyllt liksom hela våra ryggsäckar då med M&M's då, som fanns i VM-byn. Och vi hade riktigt bra där på läktaren. Och sen satt ju 4 rader framför oss till vänster satt ju Carl Lewis tränare. Så vi satt liksom precis optimala platser. Men sen i tredje omgången, det är, man ser nästan det häftigaste på tävlingen. Det är då Mike Powell får på ett jättetramphopp. Kanske övertramp med 2-3 centimeter och landar precis på 9 meter. Och då förstår man liksom att det är inte klart.
Men du, Lewis, att göra 4 hopp över 8,80 och ändå förlora.
Ja, det finns ju inte. Alltså, det är ju, ja, men det är ju helt otroligt. Men det är som när man ska som hoppa längdhopp, liksom, då gäller det att ha mycket adrenalin i kroppen. Och liksom, för det var helt fullsatt på arenan. Alla klappar, alla kollar på längdhoppet. Men sen gäller det liksom att kunna styra den här adrenalinen. För det är ändå liksom en tekniska sak man ska göra innan. Man ska springa så fort man kan liksom, och sen springer de i 40 km i timmen och sen ska de träffa den här plankan då, som är 2 decimeter bred. Så det krävs mycket precision fast man är så laddad. Så att få ihop allting som de lyckas med bägge två, det är helt otroligt imponerande.
Men du, Mattias, jag har en fråga. Såg du Carl Lewis liksom reaktion när Mike Powell satte det här hoppet?
Jag såg exakt allting, kan jag säga. Jag har koll på såna små saker, så jag kollar liksom hela tiden på tränaren, Carl Lewis tränare. Sen kollar jag liksom när, precis som du säger då, direkt efter, första så såg ju Carl Lewis Powells övertrampshopp. Och då bara, som vad händer nu som, och sen då var då som direkt efter då man säger, svarade liksom Carl Lewis på Powers utramshopp kan man säga och hoppar då hans eller världens längsta hopp någonsin 8.91. Han bara tittade och sen liksom direkt började han ta av sig överdragskläderna för att ladda inför sitt nästa hopp då, så att, det var kul att se dem vad som hände vid sidan om liksom. Det var sådana saker som jag tyckte var extra spännande. Jag bara säger en rolig grej här att ja, men sen så vi satt ju kvar liksom och tittade liksom på efterspelet också, Henrik och jag. Men sen efter ett tag så åkte vi bussarna till VM-byn och sen är det sådana restauranger som är öppet dygnet runt liksom och så. Men sen framåt 12 eller efter 12 då kommer ju Mike Powell in i den stora matsalen där.
Nu ryser jag.
Så det är så häftigt. Då var han som ställde sig där upp då som bara som hände där mot taket och alla vi aktiva ställde oss upp liksom och bara applåderade och skriker. Det var sån otrolig stämning för att där såg man tydligt att vi höll, eller jag höll i alla fall, de flesta verkar hålla på Powell då.
Folkets man.
Så jäkla coolt var det.
Man hade helt klart vilja vara med där och då fått uppleva det här ögonblicket. Det låter onekligen helt magiskt.
Ja, det får man verkligen använda ordet magiskt. Alltså, för det är det absolut största idrottsgrej jag tittat på. Och, jag skulle ranka det som topp tre av de saker jag varit med om själv eller hela livet. Alltså, det var så jäkla häftigt.
Dina ord från det här var en kärleksbombning om Carl Lewis. Vad var Carl Lewis för friidrottare för dig?
Ja, men jag kommer ihåg min första riktiga... Det var kul där i kvaltävlingen då i Tokyo. Jag var sagt var 20 år gammal. Och precis när jag skrev mitt första hopp. Vi tittar upp på den här stora jumbotronen, stora tv-skärmen. Och då ser jag en bild på Carl Lewis. Mm. Och jag tänker liksom att nu ska jag hoppa liksom. Och sen en bild på Carl Lewis då. Men sen vänder jag mig till vänster. Då är det två längdhoppsbanor som är precis parallella. Att den banan börjar lite bakom min bana liksom. Mm. Och sen startar vi springa exakt samtidigt. Hoppar samtidigt. Fast jag landar lite för honom. Och jag kan lova dig, av 85 000 som var på läktaren var det inte en enda person som tittade på mig. Utan alla tittade på Carl Lewis.
Men du fick jublet ändå.
Ja, precis. Jag fick det liksom lite tidigare tycker jag. Ja, lite senare. Ja. Nej, men sen var det att det roliga var att sen tittade jag upp på min tränare då och skulle få kontakt med honom då. Men han tittade också på Carl Lewis. Ja, det var kul.
Det är ju riktigt underbart. Ja.
Och i dessa dagar så plågar du ju livet ur andra, vad jag förstår, eller?
Ja, det stämmer. Jag har ju här på Lidingö på Bosön så tränar jag nästan 100 stycken som är veteranfridrottare som 35 år och upp till 70 år.
Tommy, då ska du väl ansluta dit?
Ja, jag är sugen faktiskt. Men det är bara det att min sjukgymnast Jenny Jakobsson, hon var ju där en gång och hon var ju knäckt sen i flera månader.
Hon var duktig, men det var rätt tufft. Vi kör liksom, vi kallar det som det är powerträning då. Så vi kör liksom mycket hopp, sprint, medicinboll, styrketräning. Så vi stimulerar de här snabba muskelfiberna. Det är liksom, men du är välkommen. Alla är välkomna.
Ja, jag kommer förbi. Jag gör det.
Ja.
Och kollar. Stort tack Mattias för att du var med och hjälpte oss med Tokyo 91.
Tusen tack Mattias.
Tack snälla.
Medans jag kör den här kärlekspåsen här. Ser ni mig eller?
Ja.
Amen.
Ja. Jag har fyllt på med lite lappar här. Ni hör, det är bra tryck nu.
Spännande.
Det känns riktigt tung.
Innan jag drar den här lappen ska jag bara berätta en story om Mike Powell 91 avslutningsvis. Det var ju så att Mike Powell var faktiskt transportchaufför för Radiosportens team i OS i Los Angeles 84 innan hans karriär drog igång. Han var väl friidrottare då på college-nivå eller någonting. Och då körde han bland annat Lennart Hyland och company då i Los Angeles 84. Och Ove Eriksson som var på Radiosporten, så han var deras chaufför då, Mike Powell. Så det blev speciellt för radiosportgänget då när han tog det här VM-guldet. Och då var Ove Eriksson intervjureporter för radiosporten som hade blivit körd då 7 år tidigare i Los Angeles. Så när Paul kommer ut i Mixzone som det heter så steg han rakt fram till Ove Eriksson den här magiska kvällen. Det första Ove Eriksson säger till Mike Powell är så här: "Hello Mike, do you remember me?"
Klockrent.
Vad blev svaret då?
På scen nu.
Det är ändå kyligt att kunna dra den efter ett världsrekord.
Ja, han är skön Ove Eriksson faktiskt. Okej, här kommer en lapp.
Wish basket. Nu snackar vi USA. Nu snackar vi ligornas, basketligornas liga. NBA.
NBA. Där skulle man ju vilja sitta på front row och kika på en match någon gång.
Du och Jack Nicholson. på Lakers.
Du har varit på Jordan och Johnson och basket och lite grejer igen, tror jag, tidigare. Men inte NBA i själva ligan. Konstigt också, varför har det blivit så? Det var någon lyssnare som hörde av sig. Varför har det blivit så att man säger NBA och NHL i Sverige?
Ja, det är en bra fråga.
Att man inte säger NBA, just det. Nej. Nej, det är en poäng. Är det för att det känns...
NHL känns stökigt.
Ja, det gör det verkligen.
H1, det är jobbigt.
Men oavsett, om vi får se, vi ska bestämma oss nästa vecka, ska vi kalla det NBA eller NBA. Men i vilket fall som helst så har jag en livlina direkt som jag tänker på. Det är Lars Lindberg, vår USA-korre, stationerad i, ja, är det Umeå eller Skellefteå? Jag blir inte riktigt klok på vad han håller till.
Bra fråga, jag vill påstå att han är från Skellefteå, kanske bor i Umeå, tror jag.
Ja, men om man är från Skellefteå, då vill man ju vara från Umeå. Så jag förstår att det kan vara definitivt lite splittrat. Liksom. Lars liksom vill en sak och är från en annan sak.
Från alla Skellefteå-människor.
Ja, eller hur.
Jonas Jerebko.
Exakt.
Det där har vi en att ringa upp.
Ja, eller hur? Vi ringer upp honom bara rakt av, tycker jag.
Ja.
Och låter honom kärleksbomba ligan han numera spelar i.
Mm.
Sen en tid tillbaka ska vi ju tillägga. Kul att vi faktiskt har en svensk i den ligan.
Det får man lov att säga.
Ja, men då är vi redo att ta oss an avsnitt 185 nästa vecka med NBA med mera. Lasse Granqvist, vet jag, han går, när han är borta ett par veckor sedan, så går han runt och frustar och ringer mig om olika grejer. Har ni spelat in podden än eller? För det är ju en grej som man är taggad på. Han går runt och smålackar lite. Så det kan bli bra drag nästa vecka. Och det är då du ska till Georgien, eller?
Då nästa vecka har jag varit i Georgien förhoppningsvis och är på, precis på väg när ni spelar in då, så är jag på väg till Dublin, Ireland.
Jag gillade att han ändå började fundera en stund innan svaret kom.
Jag tänkte säga det känns inte så förtroendegivande.
Här, det känns inte lovande.
Vi kanske måste dubbelkolla det här med Åge, att de har koll på Jens biljetter.
Ja, de mässar och mejlar flitigt till mig.
Ja, men vi säger lycka till Sverige också, Jan Anderssons landslag och så. Och hoppas de får ihop det i matcherna här mot Rumänien och Norge.
Verkligen.
Absolut.
Tack för idag då, Jens och Camilla och alla härliga Sporthuset-lyssnare.
Tack själva. Tack själva.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.